min generation har inte riktigt förstått vad vi har varit med om. Vi har jobbat hårt. Vi har alltid varit bäst i klassen. Vi har presterat hårt. Vi har överarbetat alla uppdrag vi har fått när vi kommit ut på arbetsmarknaden. Vi har tagit allting på fullaste allvar. Vi har trott att om vi bara visar att vi är bra nog så kommer vi liksom att komma framåt. Och vi kommer att få bättre lön och bättre villkor och bättre uppdrag. Och vi kommer liksom att lyckas. Och sen någonstans... helvete, jag är helt slut och jag vet inte riktigt varför. Och jag ser mina manliga kollegor som har kommit, även om jag har kommit en bit på vägen, så har de kommit ännu längre. Och de har bättre lön och de är inte sjukskrivna för att de är utarbetade. Och här står jag och jag orkar knappt vidare.
Ett bryskt men ack så viktigt uppvaknande. Att någonstans inse att förutsättningarna inte är de samma för att förhoppningsvis kunna använda det till förändring. Det här är ett avsnitt med Frida Stranne, statsvetare och författare. Hon är också en av Sveriges främsta USA-experter och var bland annat SVDs reporter under valet. Dessutom har hon undervisat om jämställdhet och genus. Det här är ett avsnitt där vi pratar om vikten av att förstå vilken effekt strukturerna har på vår vardag och vilken påverkan det kan ha. Men också om hur vi kan kommunicera de effekterna på ett sätt som väcker känslor och på så sätt driva förändring. Det är också ett avsnitt om att ta sig fram i en mansdominerad värld där det för Frida har inneburit att hon alltid behövt bevisa sig. Hon pratar om vilken påverkan det hade på hennes självkänsla och psykiska välmående. Och det är ju något som är otroligt viktigt att prata om. Innan vi drar igång avsnittet så vill jag precis som vanligt tacka Excitec som fortsätter att sponsra podden, vilket jag är så otroligt glad och tacksam för. Men nu, kära lyssnare... precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer en timme med Frida Stranne. Då säger vi hej och varmt välkommen till Frida Stranne.
Tack så mycket för att jag får komma hit.
Det är jättekul att ha dig här och du har ju haft en väldigt spännande dag idag.
Absolut. Kanske en av de viktigaste faktiskt skulle jag säga i mitt yrkesliv. Vi har varit i riksdagen med vårt upprop, nu räcker det, och krävt en kriskommission som ser över jämställdheten inom alla samhällsområden.
Jag vill ju prata mer om det här, men jag tänker att frågan är, vi börjar snyggt. Jag tänker att du får berätta, vad kom frustrationen för det här? Alltså hur kommer det sig att du startade det här uppropet? Nu räcker det.
Rent konkret så var det när jag och min man satt och tittade på dokumentären om Soran Ismail i våras. Mm. Jag tror att man kan säga att mitt topplock liksom gick.
Ditt topplock gick, mitt med. Jag tror många som lyssnar också.
Ja, vi tittade, vi fick pausa, vi tittade igen. Vi pratades vid om vad det egentligen var vi såg och bristen på uppföljande frågor. Men också hela sättet att ge det utrymmet till... en person som har figurerat i många anmälningar och så vidare. Mm. Samtidigt då ska jag säga, för att jag har ingenting emot att män får uttrycka sig i frågor som berör eller de här komplicerade frågorna som ju har många olika perspektiv. Men det här skedde ju samtidigt som vi har sett under lång tid nu sedan MeToo-uppropet för ett par år sedan. Hur kvinnors röster tystas, hur man blir fälld för dokumentärer där kvinnor pratar ut. Jag tänker på Josefin Nilsson-dokumentären, en fantastiskt välgjord dokumentär där vi fick se och följa en kvinnas tragiska livsöde. Mm. Och vi hade också förtalsmål ju som har skett nu under det senaste året som blir allt mer och mer förfärliga i mitt tycke. Och det, kombinationen av det gjorde bara helt enkelt att jag kände att jag får panik. Jag måste göra någonting nu. Jag har ju hållit på att undervisa om genusfrågor på universitetet i ett par decennier. Jag har jobbat med de här frågorna aktivt liksom, i min karriär på olika sätt. Så det har ju klart också byggts upp en frustration och en kunskapsbas för hur det verkligen ser ut. Och sen blev detta bara på något sätt... det var droppen som fick min bägare att rinna över.
Och då startade du det här uppropet, nu räcker det. Men nu, ni fick in 20 000 signaturer, eller hur?
Ja, vi fick har i dagsläget drygt 21 000 underskrifter. Och sen har vi ju 8 av Sveriges största kvinnoorganisationer med sig, med oss som står bakom uppropet. Och de representerar ju över 65 000 medlemmar. Så att vi, skulle jag vilja säga, närmare 100 000 som ju står bakom och backar detta kravet på att det behövs ett omtag helt enkelt. De här jämställdhetspolitiska målet vi har med 6 olika delmål, det är en papperstiger. Vi har fortfarande väldigt lång väg kvar att gå inom alla de områdena, och det är jätteviktigt att vi får syn på det nu. Och framförallt tänker jag att det är viktigt också att se det här som en helhet, att vi inte kan jobba med en fråga här och där när det uppmärksammas i media eller var för sig, utan det krävs liksom en helhetssyn på strukturer som hindrar oss från att nå verklig jämställdhet.
Och vilka är de då, skulle du säga? Alltså, vad behöver vi göra? Du har ju utbildat dig igen också, ja. Eller hur då?
Nej, men alltså, jag vet inte om jag är rätt person egentligen att säga exakt vad vi behöver göra. Vi hade en samling extremt kompetenta, kvalificerade forskare och praktiker med oss i riksdagen idag. Mm. Och det tycker jag också synliggör att det finns väldigt, väldigt mycket kunskap. Vi har forskare som har hållit på med de här frågorna som rör folkhälsa, medicinforskning, den livslånga ekonomin som du ju själv har varit involverad i och göra program om. När det gäller mäns våld mot kvinnor och så vidare, vilket område vi än tar, så finns det oerhört mycket kompetens och kunskap om de här frågorna. Och det är ju den vi måste ta fasta på. Det gör vi ju när det gäller ekonomi, det gör vi när det gäller de flesta andra frågor. Mm. Och jämställdhetsfrågan måste finnas som ett raster hela tiden när man formar ekonomisk politik och när man formar forskning kring olika ämnesområden och så vidare och så vidare. Så att jag har inte svaren på hur man gör för att lösa de här frågorna, mer än att jag verkligen tycker att det just behövs en riktig översyn över hur ojämställdheten ser ut idag inom alla områden. Vilka kostnaderna är för det, både personligen, känslomässigt, psykiskt och rent ekonomiskt för vårt samhälle. Vi missar ju fortfarande en enorm potential i vårt samhälle eftersom kvinnor inte kan på samma sätt delta i samhällets alla områden som män.
Nej, och det där pratar vi ofta om, att vi måste liksom prata om värdet av jämställdhet. Och jag tycker att så här, vi gör ju det och ändå händer inte så jävla mycket. Eller förstår du vad jag menar? Mm. Alltså, någonstans måste det ju komma ur att man också vill att alla människor ska må bra, tänker jag. Jag tycker man missar, eller jag vet inte om jag har fel. Men...
Nej, men alltså, jag tycker att det under lång tid nu så har vi också haft på något sätt behov av, och det har kanske krävts att vi har lyfts just de ekonomiska aspekterna i allt från ett framgångsrikt företag som inte tar vara på kvinnliga konsumenter och kvinnlig kompetens i hela produktionsledet eller vad det nu än är ett företag sysslar med. Då har vi liksom kunnat visa att det är en rent krass ekonomisk fråga. Ett företag går ofta bättre när det finns en mix av erfarenheter. Kvinnor och män, och också människor med annan bakgrund än svensk och med funktionsvariationer. Alla de här variablerna är ju viktiga för att få en framgångsrik företag. I samhället är det samma sak. Det är ju fler olika erfarenheter som blandas, desto bättre är det på olika sätt. Samtidigt tycker jag det är väldigt viktigt att inte det får bli det hela argumentet för att vi jobbar med jämställdhetsfrågor. Det handlar om mänskliga rättigheter. Det handlar om våra grundläggande rättigheter som kvinnor och män, att få finnas med på lika villkor i samhällets alla områden. Där makt finns, där inflytandet finns, för att forma våra livsvillkor. Mm. Så vi får inte heller förvilla bort oss i att det ska vara liksom en vinstaspekt i det. För det är ju också verkligen krasst människovärde vi pratar om.
Ja, och det handlar ju om, eller för mig handlar jämställdhet om att alla ska få vara sig själva. Alltså att den dagen som vi liksom är fria från normer och strukturer, vilket ju är en lång bit kvar, men då kan ju också vi faktiskt, alla människor liksom nå sin fulla potential. Så vi pratar ju, vi måste ju prata mycket om också hur det begränsar män, tänker jag, för att nå fram. Alltså det är ju de som sitter på makten, så är det ju.
Ja, vi kan inte komma någon vart eller komma i mål i detta om inte vi har betydligt fler män med oss. För det är precis som du säger, de som har makt är ju också de som kan göra väldigt stor skillnad. Mm. Så där behöver vi givetvis ha männen med oss. Och det är ju egentligen ganska ofattbart att inte män är mer engagerade i jämställdhetsfrågor. Mm. Därför att vi har också väldigt mycket kunskap idag om, som du säger, hur mycket män förlorar på ojämställdheten som finns. Och att de själva ju är del av normer som verkligen är destruktiva och som är, skapar psykisk ohälsa, höga självmordstal och annat sånt. Och ohälsa på olika sätt. Men det är också en sån här sak som jag, det är absolut viktigt, och jag tycker att det är viktigt att vi pekar ut det, att vi pratar om det. Men vi får inte heller tänka att inte kvinnors rättigheter är en sak i sig själv på något sätt. Nej. Återigen där, på samma sätt som när det gäller ekonomiska argument och när det gäller argument att vi ska ha med oss männen, eller att männen också ska synliggöras i konsekvenserna för det ojämställdhet vi lever i, så är det ändå så att vi kvinnor måste också fortsätta att prata om hur vi drabbas av ojämställdheten.
Ja, för det är också då som det blir synligt, tycker jag. Eller det har ju hela tiden varit syftet med den här podden, att liksom vi ska prata om hur, för ibland kan ju begrepp som strukturer och normer så bli ganska luddiga och svåra att förstå. Alltså då kanske man pratar över människors huvuden. Därför tycker jag ju att det är så viktigt att faktiskt prata om hur det drabbar oss i vår vardag. För att då blir ju strukturen synlig på något sätt.
Vi har jättemycket gemensamt, du och jag, hör
jag. Vet.
Fast vi inte känner varandra. Men jag, det är ju någonting som jag har de senaste åren verkligen fokuserat allt mer på. Mm. Det, och nu får man inte missförstå mig här, därför att feminismen, feministisk forskning, debatten har ju inneburit jättemycket för att kunna synliggöra, alltså statistik, orättvisorna i siffror, i tabeller, i på olika sätt liksom kunnat visa konsekvenserna av ojämställdhet i löner, i livslång ekonomi, i pensionssystem, alla de här sakerna, och också normer och annat sånt. Så vi har ju, vi har ju den feministiska forskningen och rörelsen att tacka för oerhört mycket av allt som ändå trots allt successivt har hänt och gått i, fört oss lite i rätt riktning hela tiden. Men det finns också, tycker jag, någonting som är viktigt i detta, och det är att för gemene man som inte har en akademisk utbildning eller inte är engagerad i feminism eller feministiska frågor på olika sätt, så kan begrepp och diskussionerna hamnar väldigt långt utanför deras vardagsrum och deras vardagsliv. Och där man inte förstår kanske den fulla innebörden av patriarkala strukturer, intersektionalitet och så vidare. Och då blir det inte någonting som man riktigt kan se hur det berör mig i vardagen. Mm. Och där tänker jag att det är så oerhört viktigt att vi lyfter in hur det känns, hur ojämställdheten känns och vad det får för konkreta konsekvenser i människors liv. Mm. Både kvinnor och mäns liv, men då som vi pratar om här, framförallt kvinnors liv.
Ja, och jag tänker att jag, nu ska vi inte prata om mig, men att jag är ju ett ganska bra exempel på det här. För att när jag startade den här podden så kunde ju inte jag ett skit liksom om jämställdhet. Och jag har liksom lärt mig om det genom att prata om just det här vardagssituationen. Alltså jag ville ta mig fram som kvinna i karriären och började prata om förminskning. Det var liksom där det här började. Och sen så genom att liksom ställa den frågan så har ju jag lärt mig om strukturen och normen. Och jag har ju fortfarande jättemycket kvar att lära mig. Men att det är ju min ingångspunkt, att jag vill hantera min vardag. Mm. Och på så sätt liksom har lärt mig. Så jag tror att det är superviktigt. För jag vill tratta tillbaka lite. Mm. För vi ska prata mer om ditt sätt och liksom ditt uppvaknande. Men vi måste också, du måste också presentera vem du är. För vi hamnade direkt här i en väldigt viktig politisk fråga om mäns våld mot kvinnor och sådär. Men du måste ju berätta, vem är du och vad gör du? Och hur hamnade du där du är?
Ja.
Du får 3 minuter go. Nej, jag skojar.
Ja, det är en väldigt komplicerad fråga. Vem är jag? Men jag är forskare och lektor. Jag jobbar vid Högskolan i Halmstad och Nordamerikainstitutet i Uppsala. Jag har forskat framförallt om USA. Eller jag har forskat om USA i 20 år nu.
Mm.
Så att mitt fokus har legat på amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik.
Mm.
Så i hela mitt yrkesliv då, som forskare och tidigare doktorand och lärare på högskola och universitet så har jag sysslat med väldigt mansdominerade frågor. Mm. Eller frågor som har varit väldigt mansdominerade i alltid. Mm. Säkerhetspolitik. Jag har undervisat på inom försvarsmakten, inom polisen. Jag har jobbat i väldigt helt mansdominerade grupper. Jag har också sedan 2012 varit expert i media. Jag blev Svenska Dagbladets expert 2012 i valet. Mm. Och sedan dess har jag funnits med i de flesta olika eller svenska medier. Jag har varit krönikör i Expressen och jag har varit knuten till både Expressen och TV4 under valåret förra året.
Ja, för du rapporterade inför valet också. Men började med det 2012, eller har jag fel?
Ja.
Titta vilken koll jag har.
Så jag har funnits i många olika väldigt mansdominerade miljöer under hela mitt yrkesliv. Och jag har också studerat frågor som ju har varit, alltså som är exceptionellt manligt präglade.
Ja, även på universiteten liksom,
ja.
Eller?
Ja. Men ja, alltså jag tänker mitt studieområde med amerikansk säkerhetspolitik, med alltså krig och krigens konsekvenser, politiken i maktens verkliga korridorer, alltså de maktens centrum i världen, Washington DC, där jag har spenderat väldigt mycket tid. Jag har bott där och jag har varit där regelbundet sedan 2003. Så att både i mitt själva ämne, som ju är starkt präglat av manliga normer, manligt beslutsfattande, en manlig dominans, och också att jag som kvinna har rört mig i de här sammanhangen för att lära mig mer om det, så är det ju på alla sätt har jag varit bara i princip i extremt mansdominerad miljö. Mm. Och som kvinnlig expert i media vet vi också idag att det är ju fortfarande en förfärande liten andel som är experter, och erfarenheterna därifrån på många sätt har kostat mycket, ska jag säga. Och det har det generellt gjort överhuvudtaget i mitt liv, skulle jag också vilja understryka.
Och vi ska prata mer om det, men jag är lite nyfiken. Det är två saker när det kommer till USA. För det första, varför liksom det intresset om just USA och den liksom makt och säkerhet och allt det här? Alltså hur kommer det sig att du började med det? Eller vad var det som lockade dig?
Ja, det är slumpen på många sätt. Det är saker som den ena leder till det andra. Jag har aldrig haft något särskilt intresse av just USA. Men jag läste ganska länge två olika grundutbildningar på universitetet under 90-talet.
Mm.
Och mina examina är internationella relationer. Vilket ju handlar om hur världen egentligen ser ut. Hur konfliktytorna ser ut. Konsekvenserna av olika konflikter och beslutsvägar.
Mm.
Utvecklingsfrågor. Och där är ju USA en aktiv aktör överallt.
Mm.
Och sen läste jag också om mänskliga rättigheter och utveckling, och hade sett väldigt mycket av hur USAs inblandning runt om i världen påverkade regional utveckling i Mellanöstern till exempel, i Asien och så vidare. Får inte tala om alla de krig som de har varit inblandade i. Så när 11/9 hände hade jag precis blivit doktorand, eller blev doktorand i samband med det. Och när man trappade upp retoriken och vi såg att man tänkte gå in i Irak 2003, så var jag förbluffad över hur man kunde få en hel värld att tro att en invasion av Irak var rättfärdig, eftersom vi visste att inte Irak hade med 11/9-attackerna att göra.
Mm.
Så jag blev egentligen bara nyfiken på vad det var som motiverade också USA att ha en sån dominant militär roll i världen och hur man har använt sina militära medel. Så,
vad var det som gjorde det då?
Det får vi ha ett helt eget poddavsnitt om.
Ja, det tar,
för det har jag ägnat 20 år åt att försöka förstå nu.
Ja.
Men det är ju inte de värden som jag tänker att också kvinnor och kvinnligt politiskt deltagande hade bidragit till om det hade funnits mer kvinnor i politiken.
Mm.
Utan det är ju råa maktintressen, det är olja, det är vapen, det är liksom en säkerhetspolitisk utformning där det också helt och hållet ju under hela USAs historia egentligen har saknats kvinnor på ledande positioner.
Mm.
Och konsekvensanalyser av många olika aspekter som ju berör kvinnor och berör omvärlden överhuvudtaget.
Mm.
Så att, men det är som sagt ett annat poddavsnitt.
Ja, det är det ju. Det är inte så att vi kan prata om det på en 3 minuter. Men vi vet ju att vi hade haft färre krig i världen om det hade varit kvinnor som hade, eller hur? Visst är det så?
Alltså det är ju alltid svårt. Man kan ju inte i efterhand, man kan ju inte veta. Men man kan, sannolikheten är stor att det är ett rätt påstående. Mm. Därför att vi vet att i det omsorgsarbete som kvinnor gör och i att bära barn, att vara de som har huvudansvaret för hem och också för den närmiljön, för ekonomiska frågor i den lilla familjen. För det är ju det som kvinnor ansvarar för i stora delar av världen.
Mm.
Och då vet vi ju att med den omsorgen så finns ju ett annat förhållningssätt faktiskt till vad våldets konsekvenser till exempel är och hur det ser ut. Och i den, det sättet på vilket kvinnor, alltså den könsroll som kvinnor har, så är inte våld ett alternativ.
Nej.
Utan vi lär oss andra värden och vi lär oss att se världen på ett annat sätt. Så att det är absolut så att vi med ett större kvinnligt ledarskap så hade vi säkert haft en helt annorlunda värld.
Mm. Ja, jag tror ju också det. Så att, och vi har ju aldrig levt i en jämställd värld, så att vi vet ju inte. Det är det som du säger, att så här, hur ska vi någonsin kunna veta det?
Nej, det vi ser är ju däremot prioriteringar som görs när kvinnor får ledande politiska positioner. Vi ser att det är andra frågor som kommer upp på dagordningen. Vi ser att det är andra prioriteringar i budgetar och annat sånt som görs. Sen är det ju ingen automatik, därför att kvinnor som tar sig långt fram i politiken är ju samtidigt del av den manliga strukturen. Och de har kanske bara haft chans att komma dit genom att anamma manliga normer. Så att det är ju inte så någon automatik av att det finns kvinnor, att det blir en viss annan utformning av politiken. Det krävs ju många kvinnor under en längre tid för att få en verklig förändring. Så det gör ju också att vi kan ju inte avgöra, vi kan inte bedöma heller det politiska utfallet av att fler kvinnor finns vid makten på bara några enstaka år eller med att några enstaka kvinnor kommer in. Utan det krävs ju från grunden ett förändrat arbete. Men vi har ju å andra sidan länder som vårt eget och i Norden i stort till exempel och några andra ställen i världen där kvinnor har ändå varit del av det politiska livet under en längre tid nu. Och det är klart att det har haft stora, stora konsekvenser. Mm. Vi har ju fått politiska reformer i det här landet som har gjort oss till ett av världens mest jämställda länder. Även om vi verkligen har lång väg kvar.
Ja, men har du funderat något eller tittat något på hur det påverkar att vi har ändå ganska bra jämställdhet inom politiken? Alltså vi har ju väldigt många kvinnliga partiledare. Det är ju mer kvinnliga partiledare nu snart. Eller hur? Eller är det redan det? Det är det. Redan.
Tror jag att det är.
Det är fler kvinnor. För det är Märta, Annie, Ebba och Nooshi och snart Magdalena också.
Ja, förhoppningsvis. Hon är ju partiledare.
Ja, precis. Så att det är ju fler kvinnor. Och dessutom snart kanske vi förhoppningsvis får vår första kvinnliga statsminister. Har du sett hur det har påverkat politiken och vilka beslut som kommer upp i Sverige?
Nej, alltså jag är alltid lite försiktig med att uttala mig om saker som inte är mitt expertområde. Nej. Det följer ju med liksom den forskarroll jag har, att man blir gärna försiktig med det.
Mm.
Men alltså som jag sa innan, vi vet ju att när kvinnor får en betydande andel av makten så ställs andra frågor kommer upp på dagordningen.
Mm.
Det bereds på annat sätt och det liksom prioriteras nya områden som tidigare inte. Och kvinnor driver, jag menar, vi har ju haft kvinnor i Sveriges riksdag som helt ofattbart mod och mot olika typer av förlöjligande och förminskande och haft så mycket motstånd, ändå drivit igenom oerhört viktiga reformer för kvinnor. Alltså ta hela vår liksom välfärd, hur det är uppbyggt, så har ju kvinnor spelat en jättestor roll i detta. Johanna Rickne som är professor i nationalekonomi var med idag på vårt seminarie i riksdagen och hon beskrev ändå hur kvinnor som finns i politiken, även om det är ett av de få samhällsområden där vi är ganska jämställda numerärt sett.
Mm.
Men hon beskrev där också att forskning visar att kvinnor som finns i politiken är utsatta för ett mycket, mycket högre tryck på olika sätt. Så att man verkar ändå i en ojämställd miljö, så priset för kvinnor att engagera sig politiskt är ofta väldigt mycket högre än för män.
Mm.
Och många saker som de utsätts för under sin politiska karriär är också sånt som män inte behöver utstå.
Men kvinnor drabbas ju mycket hårdare. Ja. Alltså så, generellt.
Men det är självklart att det spelar stor roll.
Mm.
Och det kan jag ju, med utgångspunkt i USA som har en förhållandevis låg andel kvinnor i politiken, om man tittar bland västerländska demokratier, så har vi ändå sedan MeToo, inte minst de senaste få åren bara, men även en bit innan det, sett en stark tillförsel av kvinnor som har engagerat sig politiskt, och det har ju spelat stor roll för vilka frågor som man idag diskuterar.
Mm.
Så att det är självklart att det gör en stor, eller får en stor effekt.
Mm. Men sen har du, för nu ska vi backa tillbaka till dig här. Nu trattar jag oss tillbaka. Du har gjort karriär, som du säger, i en mansdominerad värld. Alltså du har pluggat något som är lite, inom situationstecken, inte manligt, men det är mycket män, eller hur, om jag förstod det rätt. Mm. Som liksom pluggar den typen av saker. Och verkat i den världen hela din karriär. Och ändå tagit dig fram och blivit en framstående person inom, som USA-expert. Och du har rapporterat valet. Alltså det är ju ändå en väldigt privilegierad, inte privilegierad, vad säger man, prestigefylld roll att få göra det. Vad tror du att du har gjort rätt för att ta dig dit?
Oj, vilken bra fråga.
Ja, jag ställer bara bra frågor. Mm.
Ja, alltså lite sorgligt skulle jag säga att jag har inte gett upp.
Nej.
Någonting i mig, i min person, har trots väldigt, väldigt hårda smällar och väldigt många konkreta effekter på både min hälsa och mitt liksom välbefinnande, hur min självkänsla och alla saker har fått så mycket stryk. Men av någon anledning så har jag någonting i mig som har velat utmana det och som inte har velat acceptera de omständigheter som jag har varit i. Jag är uppvuxen i en arbetarklassmiljö och jag såg min mamma och många av hennes vänner som absolut inte hade någon makt över sina egna liv, som var i låglönyrken, som var beroende av män, som levde i otrygga relationer med alkoholism och annat och som inte kunde ta sig från det. Jag hade också en väldigt nära kontakt med min farmor som dog alldeles för tidigt, men som var från mycket fattiga förhållanden och helt beroende av försörjning av en man.
Mm.
Och av någon anledning så tittade jag väldigt tidigt på det med någon känsla av att jag ska aldrig bli beroende av en man. Jag måste bli självständig. Jag måste ha möjlighet att gå ifrån en dålig relation.
Mm.
Men priset som man betalar är ju väldigt högt.
Mm.
Och jag skulle nog också vilja säga att jag, som så många andra kvinnor som har, och nu, det är inget att gradera något värde, för alla människor gör oerhört viktiga uppgifter oavsett vad man jobbar med. Men om vi tittar på det som du säger, är man gör en karriär och man slår sig in på nya områden som är väldigt mansdominerade och man lyckas på något sätt. Alla som har gjort det, är ju min upplevelse, har ju stångat sig blodiga många gånger för att nå dit. Och det har skett till ett väldigt högt pris. Och en sak som jag upptäckt genom året är ju att vi väldigt sent, i alla fall min generation, jag är 50 år i år, och min generation har inte riktigt förstått vad vi har varit med om. Vi har jobbat hårt, vi har alltid varit bäst i klassen, vi har presterat hårt, vi har överarbetat alla uppdrag vi har fått när vi kommit ut på arbetsmarknaden, vi har tagit allting på fullaste allvar, vi har trott att om vi bara visar att vi är bra nog så kommer vi liksom att komma framåt och vi kommer att få bättre lön och bättre villkor och bättre uppdrag och vi kommer liksom att lyckas. Och sen någonstans där mitt i yrkeslivet så inser vi att helvete, jag är helt slut och jag vet inte riktigt varför. Och jag ser mina manliga kollegor som har kommit, även om jag har kommit en bit på vägen, så har de kommit ännu längre.
Mm.
Och de har bättre lön. Och de är inte sjukskrivna för att de är utarbetade. Och här står jag och jag orkar knappt vidare. Alltså det är någonting som drabbar väldigt många av oss.
Mm.
Och vi har trott kanske hela tiden att kompetens är det som räknas. Är jag bara duktig nog så kommer det liksom att löna sig.
Mm.
Och sen inser man någonstans där att nej, det gör det inte. Jag måste hela tiden bevisa nya saker.
Mm.
Jag måste fortfarande idag, fastän som du säger, jag har positionerat mig som en expert, som en av kanske de ledande experterna till och med. Det känns konstigt att säga det, men att i Sverige...
Nej, own it.
Ja, och ändå så måste jag hela tiden bevisa. Och jag är fortfarande med om en massa maktuttryck kontinuerligt som gör att man naggas ner lite i kanten hela tiden.
Mm.
Och man får aldrig den där självklara känslan av att man är bra nog eller att man duger, utan man måste ständigt bevisa lite mer och lite mer. Och man blir så tillplattad fortfarande.
Mm.
Så nu blir det ett jättelångt svar, men det är så mycket. Det tar sån tid att klä av liksom det här. Och där måste vi använda patriarkatet och maktstrukturer som finns. I vår liksom ambition eller vår liksom ovilja eller kanske bara naivitet att vi inte vill tro att det är så illa som det är. Och pang, säger det, och någon dag så upptäcker man att oj, vad det här har
kostat. Det är inte alla som gör det.
Nej.
Alltså, och jag gillar ju att höra dig säga det, därför att jag ser ju också mycket bland äldre kvinnor. Jag hade en sån intervju för ett tag sedan där, det liksom, där den insikten inte fanns. Och att det är ju skrämmande, alltså på något sätt. För det är också det som sätter normen och som blir förebilden för kvinnor överlag. Alltså jobba hårt, ta dig fram så kommer du lyckas. Liksom. Men det är ju inte så.
Nej, det skulle jag bestämt säga att det faktiskt inte är. Och jag tycker att det är jätteviktigt att... Och det är väl därför också som jag håller på med projekt nu och i olika sammanhang försöker lyfta just det här med att visa hur det är, att hur det inte är jämställt och hur det känns att vara i mansdominerad miljö. Därför att också väcka kvinnor som kanske tycker att jag är inte bra nog eller jag kanske inte platsar riktigt här. Det här kanske inte är det jobbet jag ska hålla på med. Man tar inte vissa chanser därför att man känner sig osäker, men man förstår inte att anledningen till att man känner så är därför att man hela tiden utsätts för olika typer av uttryck, maktuttryck som slår mot kvinnor. Mm. Alltså om jag ska ta något exempel.
Det var precis min nästa fråga. Ja. Kan du ge något exempel på hur det där visar sig?
När jag började vara med i media så blev jag liksom inslängd 2012. Jag var ganska nydisputerad. Jag hade ingen medieträning. Jag var liksom inte beredd på heller vilket extremt tryck det skulle bli. Därför att det fanns ju också ett behov av att sätta in en kvinna överallt. Så att jag befann mig som liksom en centrifug. Och,
du fick liksom fylla kvoten på något
från
sätt.
Från radio till tv, till panel, till expertpaneler, till tidningsintervjuer och sådär. Och jag kände mig alltid misslyckad. Hur mycket jag än förberedde mig, hur mycket jag än läste på, hur mycket jag än försökte så uppfattade jag alltid att jag hade liksom inte fått sagt vad jag ville. Eller jag upplevde själv att jag är nog dålig på att kommunicera för att de hör inte riktigt vad jag säger. De ställer samma fråga till mannen sen som att jag inte hade liksom redan svarat på någonting om jag har en manlig meddebattör eller en medexpert i tv och så vidare. Och sen har jag haft människor omkring mig, tack och lov, som har kunnat visa mig då att men du får aldrig frågan först. Nu har det förändrats lite faktiskt på de här senaste 8 åren.
Mm.
Vilket innebär att tonen för samtalen sätts av en man ofta. Och det som mannen lyfter blir centrum för samtalet. Och det är kanske ett helt annat expertområde än mitt till exempel.
Mm.
Eller genom att man presenteras med lite olika auktoritet. En manlig meddebattör i en panel som jag sitter kanske blir presenterad med en väldigt tyngd och med en väldig erfarenhet. Och sen kommer man, ja så har vi Frida Strandnäs, statsvetare från Halmstad. Där man inte liksom fyller på och gör att min... Då har jag en uppförsbacke i relation till publiken.
Mm.
Jag är inte automatiskt en auktoritet. Man har inte hjälpt mig att sätta mig på kartan som någon som är värd att lyssna till. Medan man kanske har presenterat då de andra i panelen, som i mitt fall alltid är män, med en helt annan självklarhet. Och om man inte ser det själv så upplever man ju sig hela tiden som misslyckad.
Mm.
De får mer talartid, man tar inte mer talartid därför frågorna är inte riktigt mina. Det är nog inte värt att jag går in här. Jag kan hålla på i evigheter och prata om de här sakerna för det finns så många subtila saker, sånt som man inte ser. Det har jag, tack och lov, en man bland annat, men också vänner som kan genusfrågor som har liksom uppmärksammat mig på.
Mm.
För att om vi vill att kvinnor ska ta mer plats, om vi vill att kvinnor ska synas och höras i olika sammanhang, vilket vi vill, om vi tar media som ett exempel. Det här gäller ju styrelserummet också bara. Det gäller på arbetsplatsen, men mitt rum som i många fall är medierummet. Då om vi vill att kvinnor ska säga ja, vilket många journalister säger till mig, det är så svårt att få kvinnor säga ja. Då gäller det ju också att uppmärksamma de här subtila sakerna så att en kvinna när hon är med kan känna sig trygg i situationen, få den plats hon är berättigad till, presenteras på ett sätt som gör att hon känner sig självklar och också får tala till punkt på olika sätt. Och när man då är med någon gång och känner att allting bara blir misslyckat, och då är det lätt att lägga det på sig själv om man inte ser de här mekanismerna som slår in och sätter in. Utan det blir bara att nej, men jag säger inte ja till det för jag är inte bra på det.
Mm.
Och det gäller ju Även om du ska stå på en scen och prata om någonting. Det gäller om du sitter i en panel. Det gäller i ett vanligt mötesrum på jobbet.
Mm.
Om vi inte varse om de här olika subtila signalerna så blir det ju att vi tystnar eller vi söker oss inte till ett chefsjobb. Vi tycker inte kanske att vi gör ett tillräckligt bra jobb och då blir det liksom fel.
Hur har du hanterat det? Alltså att du har hamnat i de situationerna? Är det något du har tänkt på i efterhand? För jag tänker att den här medvetenheten har ju du tränat upp och blivit upplyst om. Men någonstans så har du ju hanterat det också för att ta dig fram. Som alla kvinnor liksom behöver göra.
I mitt fall är det väl kanske kombinationen av att jag dels är då forskare och akademiker och undervisar om de här frågorna, vilket gör att jag har fått följa forskning på området. Jag har läst mycket litteratur. Det kan ju inte alla göra. Nej. Det är liksom inte ens tidsmässigt möjligt. Så att jag har ju haft då fördelen att ha den här kombinationen av att dels vara i mansdominerad miljö, dels ha möjlighet att liksom läsa mig till saker. Samtidigt då som jag också förvånas över hur lång tid det tog för mig att verkligen förstå att jag själv var utsatt för för många saker som jag inte fattade slog så hårt emot mig.
För det kom senare.
Ja, det är bara några få år sedan som jag på allvar verkligen såg att oj, det är det här och det här som händer. Och jag kanske kan komma tillbaka till det, men då började jag också skriva på en bok, ett bokmanus, och började prata med andra framgångsrika kvinnor om hur de har känt.
Mm.
Och blev också helt förbluffad över hur i mina ögon då coola, mycket starkare, coolare kvinnor än mig som jag trodde hade haft en tuffare attityd också har tagit supermycket stryk. Och nu vet inte jag om jag ens svarar på din fråga här, men jag har ju mått oerhört dåligt. Alltså konsekvenserna för hur jag har suttit uppe på nätterna för att förbereda mig liksom maniskt för att jag har blivit osäker på hur jag ska göra när jag har känt mig misslyckad, när det har varit en massa situationer jag ska ställas inför där jag har känt att jag har en underordnad position, så har ju det min kropp har tagit stryk och jag har det mentalt tagit stryk av detta och känt mig, varför har jag gått omkring kan jag känna nu, och känt mig dålig. Det är ju helt förfärligt liksom. Jag har ju, när jag tittar tillbaka, jag har gjort jättemånga bra saker. Men jag har aldrig upplevt det själv. Jag har aldrig haft det i mig som en parameter. Utan jag har alltid tänkt att jag borde gjort det lite bättre. De kan sitta på ett möte och man presenterar någonting. Och så blir det helt tyst. Och sen går frågan över till någon annan. 10 minuter senare så är det någon man som säger samma sak. Och det här är ju en klassisk sak. Och det händer hela tiden. Jag har sett det på tecknade såna här liksom, ja, ni vet, som man, det finns i tidningar och sånt och det finns i böcker också. Och ändå har jag inte kunnat omsätta det, att det är precis det som händer mig i mötessituationer, utan jag har suttit och tänkt att oj, jag är nog dålig på att berätta, jag är nog dålig på att kommunicera.
Mm.
Jag måste säga det på något annat sätt. Så det har alltid hamnat på mig själv och skapat en mer större osäkerhet på olika vis.
Ja, det blir som en ond cirkel, för du har hanterat det. Alltså allt det här genom att liksom på något sätt överarbeta. Alltså det här är ju klassiken inom situationstecken. Alltså man börjar överarbeta saker och så börjar man tvivla på sig själv. Och då blir det en ond cirkel. Då jobbar man mer och mer och mer. Och så får man sämre och sämre självkänsla. Och så mår man bara sämre och sämre och sämre. Mm. Vad var det som gjorde att du insåg en dag att bara pang, det här som du beskrev innan. Att så här, det här är på grund av mitt kön. Och jag mår jävligt dåligt. Alltså du pratade om det innan, att du vaknade upp en dag typ. Inte en dag antagligen, men alltså, var det något, eller är det allt samlat ihop, eller hur?
Ja, jag tror faktiskt att det helt enkelt var så att vissa saker hände i mitt liv. Jag flyttade ut på landet, jag flyttade egentligen direkt från Washington där jag bodde som gästforskare. Gjorde om i mitt liv lite, fick ett annat liksom lugn runt mig. Och samtidigt som jag då hade gjort väldigt många olika saker och ändå kände mig, som jag sa inledningsvis, mörbultad och helt slut. Inte en känsla av att wow, jag är inte ens 50, då var jag kanske 45-46 år. Och jag är mitt i min karriär och nu skulle jag liksom vilja växla upp. Men jag vet inte riktigt, jag förstod inte riktigt hur jag skulle orka.
Mm.
För jag kände mig så mörbultad och utmattad helt enkelt. och tappade lusten till att på något sätt ta det vidare. För det kändes inte meningsfullt. Jag visste inte hur jag skulle orka över ett backkrön till. Jag har hela tiden trott att därefter, då kommer jag ha liksom en självklar position. Då kommer jag liksom kunna göra det jag vill och inte ägna mig åt allt det där andra för att liksom få ett berättigande i olika sammanhang och så. Men så kommer som inte det. Och då tror jag att jag bara helt enkelt satt. Jag började skriva om det. För mig själv bara. Och sen tog jag kontakt med några kvinnor som sysslar med också med andra saker än mig. Mm. Har lite olika typer av karriärer. Och öppnade upp för de samtalen. Bad dem att få ägna något dygn tillsammans. Liksom, gå promenader, gå ut och äta, göra saker och bara prata om detta. Och det öppnade ju upp för att successivt genom andra och mig själv. Genom att också vara ärlig med mina egna tankar och känslor kring detta. Ja, börja nysta i hur kan man ha jobbat så hårt och varit så aktiv som vi har varit då. I det här fallet var det många, men som jag då personligen också har varit. Och så känner man så här.
Mm.
Det blev bara nyfikenhet. Det är nog kanske min inneboende nyfikenhet över hur saker funkar.
Mm. Så ditt sätt att liksom ta dig ur det där, för du blev lite deprimerad eller, och du kände att du hade dålig självkänsla eller hur var... För det är ju lite det som du beskriver, även om du inte hade kanske en depression, så att du liksom bara var helt mörbultad.
Ja, det är nog bra uttryck. Nu kan jag säga, jag fick barn väldigt tidigt i livet. Så att jag var bara 19 år när jag fick mitt första barn. Så att jag har idag 50 år fyllda precis, en dotter som är 31 och en son som är 26 och ett litet barnbarn på 1,5. Och det här inträffade ungefär i samband med att mitt andra barn skulle flytta hemifrån. För då kommer ju en massa existentiella frågor också fram. Och man söker efter liksom någon ny plats. Man är inte mamma primärt längre, utan man också ska hitta en annan identitet. Och det blir ett stort tomrum och det väcker många frågor. Så att jag tror att, utan att jag är psykolog, så tror jag att det var många faktorer som också samverkade. Men kanske framförallt också just den här känslan av att jag själv identifierade att det var ett problem. Att jag trots allt jag faktiskt har gjort inte kunde känna mig riktigt nöjd. Och att jag också var väldigt trött på att fightas för mitt berättigande. Men det har inte upphört sedan dess. Så att jag...
Du måste fortsätta och slåss för det, antar jag. För ditt berättigande.
Ja, absolut.
Trots att du liksom är en erkänd USA-expert, så behöver du fortfarande bevisa det. Det är ganska skönt. Alltså inte skönt att höra, men det blev fel. Men därför många säger ju ofta så här att med åldern så blir det bättre. Förstår? Så det är många som säger det. Men min upplevelse är ju att det inte stämmer, men att det bara blir... på ett annat sätt. Förstår du? Alltså att förminskningarna kanske bara formas om på något sätt.
Ja, det som blir bättre i så fall, det är ju kanske att man... Och det är en skillnad sen jag började liksom nysta lite mer i detta. Eller se det och prata med andra kvinnor. Börja skriva på det här bokprojektet som jag håller på med. Det är nog kanske det att jag dels känner det här systerskapet. Och det kanske vi ska komma tillbaka till. För det tycker jag är ganska viktigt. Jag har ändå öppnat upp sig ett systerskap idag. Som känns väldigt påtagligt annorlunda mot för bara några år sedan. Men sen också att det kanske nu mer är att jag kan ha en mer avslappnad attityd till sakerna som jag är med om. Inte att det nödvändigtvis har blivit väldigt mycket bättre i vardagen eller i situationer jag möter, så kan jag fortfarande känna stor frustration. Men de kanske inte riktigt når mig på det viset, utan jag kan leva med det. Jag kan också gå in i det där systerskapet och dela med mig av erfarenheterna, prata med andra. Jag kan också försöka investera i nya unga kvinnor runt mig och försöka vara annorlunda, försöka bli någonting annat. Att inse att jag inte ska se någon som ett hot, utan som en möjlighet till att jobba tillsammans, att prata om de här frågorna. Så att det är klart att det omformuleras så att det blir liksom lättare att ta de där grejerna i takt med att man blir tryggare också. Idag kan jag också på ett annat sätt, och det kunde jag inte för bara några år sedan, men jag kan verkligen idag se att jag gör bra saker. Jag har skrivit flera bra kröniker. Jag kom ut med en bok förra året tillsammans med Sanna Thorén Björling som jag även så här när det har gått ett tag och titta på den, känner mig oerhört stolt över och väldigt, väldigt nöjd med vad vi gjorde med den boken till exempel. Och det är ju en trygghet som ändå börjar sakta men säkert sjunka in så. Men med det sagt ändå noga att påpeka att jag får fortfarande väldigt mycket slag.
Men det handlar ju också om att liksom landa i sig själv och vara lite trygg i den man är på något sätt. Och att det kanske kommer med åren på något sätt. Men för det är ju en sak till som vi var inne på i början som jag vill prata med dig om. Och det är ju det här att få jämställdhet att kännas. Alltså för vi började ju någonstans där och sen har vi trättat oss igenom. Alltså att du pratar mycket om hur ojämställdhet känns. Och att det är ett sätt som funkar för dig. För du sa det innan, alltså att folk lyssnar inte, kommunicerar jag dåligt? Och sen nu känns det som att du har hittat ett sätt att kommunicera. Vill du prata mer om det? Och vad, hur du gör det?
Ja, alltså det var också genom den här boken faktiskt som jag håller på med. Och som jag tyvärr inte kommer kunna bli klar med på ett tag. För nu har jag ett annat bokprojekt som har smugit sig in här emellan. Och som jag tyvärr måste prioritera. Men det kommer för att jag har väldigt mycket gjort av det här. Men som en konsekvens är det, jag fick en fråga för 2 år sedan. I ett genderprojekt för högre chefer inom myndigheter. Som räddningstjänsten, länsstyrelsen, försvarsmakten. Som skulle ha ett gendercoachprojekt. Som löper under ett år då för att chefer ska lära sig att identifiera ojämställdhet och jobba med det på ett aktivt sätt. Och när jag skulle hålla, jag hade en halv dag till mitt förfogande, när jag skulle hålla det föredraget första gången, då tänkte jag ska testa och väldigt naket och öppet berätta hur det har känts. Från det att jag var liten flicka och var med min pappa på brandkåren som han jobbade på. Som nu heter räddningstjänsten. Och det var nakna kvinnor överallt. Och män som på fester på 70-talet pratade vi om kladdade lite för mycket. Genom min ungdom där jag har varit som alla andra tjejer ett objekt. Och sen genom mitt yrkesliv var jag har gått in i eller sprungit in i för väggar, hur det har känts att slå emot glastak efter glastak och hur ojämställdheten också i mina relationer, jag har barn, pension, alla de här sakerna, att jag väldigt naket skulle berätta om vad jag ser, vad jag har känt och vilken sorg det har varit i detta. Och det var väldigt oläskigt och väldigt osäkert om det här skulle vara liksom, hur vad tänker chefer om detta när de hör det och inte feministiska teori eller statistik och sådär. Men faktum var att reaktionerna blev enormt fina skulle jag säga. Det var faktiskt första tillfället jag höll det så var det 2 män som grät och sa att de aldrig hade förstått vad det är deras eget beteende kan leda till i vardagen eller vad de inte har sett hända, men hur kvinnor på deras arbetsplatser och som de ju då var chef över erfar verkligen ofta varje dag och som vi också hörde ju i MeToo på olika sätt. Och jag höll det föredraget nu för bara ett litet tag sedan igen och reaktionen nu senast var också sån att det var någon som tog ett djupt andetag och sa jag kan inte säga någonting nu, jag måste bearbeta detta. Jag har aldrig tänkt på det här och jag ser ju också hur kvinnor runt mig i min egen familj och i mitt eget liksom liv, hur de har det och jag har aldrig har frågat om det. Och då det här är ju bara ett fåtal exempel men jag tror på det, att vi måste börja prata mer om hur det känns. För att komma tillbaka till det du sa också om att människor som kanske inte tar till sig liksom de akademiska diskussionerna utan faktiskt måste börja reflektera över vad är jag med om i min vardag som på olika sätt bidrar till att min ekonomi blir sämre över ett livsperspektiv. Ja, att man lever i situationer som faktiskt inte är hälsosamma av olika skäl. Liksom.
Och börjar vi prata om det? Ofta är det ju omedvetet att vi måste lära oss att se. Och där har ju vi en gemensam nämnare, för det jobbar ju jag väldigt mycket med liksom vår retorik. Jag har också skrivit en bok om det som är baserad på den här podden. Alltså vad kvinnor möter för utmaningar på grund av strukturen. Hur hanterar vi det? Och så lyfter jag in liksom vittnesmål från gäster, följare och sådär. Men och jag har mycket män som också bara, gud, det här var en ögonöppnare. Så det hände mig också jättemycket. Men det som också hände mig, och det här är också en fråga från min sponsor Excitec. Det är att det är många män som säger så här, att jag kan inte titta på det här ur en kvinnas perspektiv, för jag kan inte relatera till det. Och det gör mig frustrerad. Jag fick också kommentaren från en man att jag har aldrig känt mig så kränkt i hela mitt liv som när jag läser din bok.
Mm.
Och i den boken säger jag inte en enda gång så här att män är dumma i huvudet, eller det står till och med på baksidan. Det handlar inte om att män är dumma i huvudet, utan det handlar om hur situationer i vår vardag på jobbet påverkar oss. Alltså hur strukturen formar det. Liksom. Nu blev det luddigt. Men hur bemöter vi män som säger så? Jag kan inte sätta mig in i en kvinnas perspektiv, för jag kan inte relatera. För enligt mig så kommer vi inte nå fram om män inte vågar sätta sig in i kvinnors perspektiv.
Nej, det är ännu en jättebra och svår fråga givetvis. Dels tror jag att vi ska fokusera på de män som verkligen vill förstå. Och uppenbarligen i de här sammanhangen där jag har varit, så har ju, då pratar vi ju om kanske några av de främsta machokulturer vi har fortfarande kvar på svensk arbetsmarknad idag. Ja. Byggbransch, försvarsmakt, polis och så, räddningstjänst och så vidare. Och det finns alltid, tror jag, tillräckligt många som faktiskt kan förstå för att vi ska fokusera på dem och få med oss dem på olika vis i det här. De har också ofta döttrar. Alla har mammor eller har haft. Och
då undrar man hur folk kan bli incels, förlåt.
Men ja, jo, men det är klart att det finns jättemycket, ja, jättemycket frågor kring just det här. Hur man, alltså, ibland blir det ju bara som frustration, helt övermäktig känsla. Kan inte alla bara tycka att detta är det viktigaste som finns? Det handlar ju bara om medmänsklighet. Det handlar om omsorg, om alla människors lika värde. Mm. Hur svårt kan det vara? Men samtidigt då så tänker jag ändå att man måste fokusera på de män som finns, som är exempel på att man vill förändring.
Mm.
Och de finns faktiskt överallt och de blir fler och fler. Där kan jag ändå känna visst hopp. Bianca Kronlöfs bok Nu brev till mannen tycker jag är en fantastisk liksom möjlighet att verkligen också få män med i olika samtal. Jag ska faktiskt, jag gick ut på Facebook när jag hade läst den boken och frågade om jag kunde, om kan jag få till en grupp med 5 män som idag känner skepsis över jämställdhetsfrågor och tycker att feminismen har gått för långt och annat, läsa den boken och så ska vi träffas på Zoom eller någonting och diskutera det sen. Och jag fick faktiskt 5 män med mig och vi ska träffas nu i början på december här när den här min just nu hektiska arbetsperiod är över. Och det ska bli så spännande att se, för de har lovat alla att läsa den.
Gud vad intressant, det här kanske vi skulle prata mer om på Instagram eller någonting sånt. För det är ju superintressant.
Ja.
För jag tycker att det är svårt. Alltså jag tycker också att man får så här, ja men nej, inte alla män förminskar kvinnor, får jag också höra. Eller, det är ju samma sak, fast med andra ord. Det händer också män, att de blir förminskade. Ja, alltså det är aldrig någon som har påstått att män aldrig blir förminskade på jobbet. Det är klart att de blir det. Skillnaden är att de inte blir det på grund av sina kön.
Mm.
Att det inte är ett strukturellt problem på samma sätt. Och i min värld, så, jag brukar säga samma ord som dig, att sådär, vad händer med att så här, alla människor ska ha samma rättigheter? Alltså med medmänsklighet på något sätt.
Nej.
Men det tilltalar inte. Då ska vi prata om att det är affärskritiskt och pengar och puppelupp, höll jag på att säga. Men det kapitalistiska samhället vi lever i på något sätt. Jag tycker det är vidrigt.
Ja, det är absolut vidrigt. Och det är också någonting som gör att vi måste jobba tillsammans. Väldigt många kvinnor, tänker jag, som, och män som är engagerade i de här frågorna. Vi måste hålla ut tillsammans, därför att det här är ju, man flyttar stenen lite hela tiden. Och det är så lätt att ge upp hoppet när man möts av de här jargongerna. Inte alla män, nej, men alla män bär ett gemensamt ansvar för att ojämställdheten ser ut som den gör.
Mm.
Det är precis på samma sätt som jag är en vit privilegierad kvinna i jämförelse med kvinnor med utländsk bakgrund till exempel. Och också män med utländsk bakgrund. Vill jag ha ett slut på rasismen? Självklart vill jag det. Då är ju jag, även om jag inte är rasist på något sätt, och hoppas att jag verkligen är fri så långt det är möjligt ifrån att göra saker som påverkar människor från andra kulturer eller länder eller vad det än är negativt. Men det innebär inte att jag inte har ett ansvar för det. För att jag är del av, jag vet att jag är en del av en rasistisk struktur som finns.
Mm.
Och den har jag ansvar för.
Mm.
Och det för mig, jag blir också så här frustrerad och för mig obegripligt att man inte kan se det. Och även om man inte är en del av det, även om man själv aktivt ser och försöker göra någonting, så är det ju fortfarande så att då har du ju ett ännu större ansvar, tänker jag nästan, att se till så att du bryter de här negativa jargongerna på jobbet. Eller att du ser till så att makten fördelas rättvist. Att det, liksom, då är det ju, då har du ju bara ännu mer ansvar egentligen. Mm. Det vi inte vet kan vi ju inte jobba med, tänker jag.
Nej, och jag tänker så. Att så här, det är som att jag, nu kommer jag tillbaka till den här kommentaren om att bli kränkt av att läsa min bok. Mm. Det är som att jag skulle läsa en bok skriven av en svart person om deras upplevelser av rasism. Mm. Och att jag skulle bli kränkt.
Ja.
Alltså förstå, det är ju så, för mig är det helt, det är ju samma sak. Mm. I princip.
Men det här är ju ändå frågor som ruckar på, alltså det här är ju någonting som är invanda mönster, sätt att tänka, förståelse av. Men det är ju samma som jag kan också bli så oerhört trött på kommentaren att, ja men vadå, ska vi inte få vara kvinnor och män? Vill ni att alla ska vara likadana? Självklart inte.
Mm.
Människor ska kunna attraheras av olika saker. Vi ska, det är ju som du sa det inledningsvis här, att vi ska kunna vara de vi vill vara, mm. med de uttryck vi vill ha.
Mm.
Det ska finnas massor med sätt att vara människa.
Mm.
Och jag ska inte behöva vara på ett speciellt sätt för att jag är kvinna eller för att jag är man. Men det är ju självklart så,
mm.
att vi har kvar kvinnliga och manliga attribut. Men vem som har vilka är ju med, det är ju oviktigt.
Mm.
Men det är väl ingen som har tänkt sig att vi inte ska få liksom attraheras och ha liksom, det är ju inte samma sak som det här som då kladdandet eller sexuella trakasserier annat, att kan man inte särskilja på det, då kanske man ska dra sig tillbaka en stund och fundera på vad skillnaden mellan ömsesidig kärlek, ömsesidig attraktion och kladd och tafsande är. Det, mm. Men det verkar också vara obegripligt för många, och det är jättekonstigt.
Jag fattar inte heller, och jag tänker att vilka känslor som du säger får att kännas, det behöver ju inte vara att folk, att det känns att man gråter. Det kan också vara att en man blir jävligt förbannad. Men då har det i alla fall väckt något,
mm.
tänker jag. Alltså att riktig förändring börjar ju någonstans där.
Mm.
Och vi måste börja avrunda.
Oj.
För vi har spelat in i väldigt länge nu.
Jaha.
Känner du att vi har missat något som du vill avsluta med?
Nej, det skulle vara det här med systerskapet då.
Ja.
Att jag tycker att det finns, jag är ofta, för att jag sysslar också med väldigt tuffa frågor som jag sa, med just demokratiutveckling och med krig och konflikter och sånt, mm. där vi ser väldigt många saker som också går i fel riktning med populism, med nationalism, med väldigt många hot emot vårt samhälle. Jag är också väldigt aktiv i klimatfrågan som ju lämnar väldigt mycket övrigt att önska och många stora och svåra frågor som vi har framför oss att försöka lösa. Och jag kan ibland vara väldigt pessimistisk. Jag brukar säga att jag förstör de flesta fester. Jag blir inte bjuden längre heller, för att när folk frågar mig vad jag tänker
så säger du det.
Så säger jag det, och då har jag faktiskt ofta en ganska dyster bild på i vilken riktning vi rör oss. Men är det någonting som jag verkligen känner händer någonting positivt i, så är det systerskapet.
Mm.
Och jag vill tro att det har att göra med att vi ändå successivt har fått lite mer makt och inflytande, vi kvinnor. Att vi har råd att vara snälla mot varandra idag. Innan har vi ju konkurrerat om en väldigt lite maktutrymme. Det har inneburit att det har oftast sett som eller uppfattats som ett hot om det kommer in en ytterligare kvinna i ett sammanhang, i ett jobb, i ett projekt, på en ledande position och så vidare. Så att andra kvinnor har lätt uppfattats som ett hot. Det har luckrats upp. Det är inte så idag. Och jag upplever att det finns ett växande systerskap i detta, att vi faktiskt ibland, vi som ser maktstrukturerna, till exempel i ett mötesrum, vi hjälper varandra. Vi kan ifrågasätta vad som händer i rummet, och vi kan göra obekväma inspel för att rädda våra medsystrar. Om det är någon som har sagt någonting och som har blivit helt ignorerad eller överkörd, så kan jag säga, men vänta, var det inte det precis det Fanny sa för 5 minuter sedan? Vad konstigt att ni missade det.
Mm.
Och då hjälper vi varandra. Och det tycker jag är, det är en av de halmstråna som jag gärna håller fast vid nu. Mm. Att jag också tycker att vi är lite snällare. Vi hjälps åt också. Vi vet att de här frågorna, vi behöver varandra. Och det gör vi också när vi ska jobba med de här frågorna som vi idag i riksdagen med vårt krav på kriskommission. Vi kan inte ensamt göra allting, men vi kan tillsammans göra en liten sak, och vi kan lyfta varandra i det arbetet.
Mm.
Och det tror jag är en viktig förändring. Det krävs ändå mod, det krävs ändå ork. Och, så att det är inte lätt ändå, men det blir mycket lättare av att vi intresserar oss för varandras erfarenheter och för att vi tar tillvara dem och för att vi lyfter varandra. Att vi blir genuint glada också för varandras framgång. Det är inte en konkurrens, utan jag kan vara väldigt glad för att du lyckas med denna podden, med din bok, att du gör oerhört viktiga saker och jag kan fylla på det på något sätt och man kan hitta samarbeten, man kan göra saker gemensamt så. Det vill jag tro att vi kommer kunna göra mycket mer också framöver på olika sätt.
Ja, det är det jag försöker göra här i alla fall, lyfta förebilder.
Det gör du på ett alldeles utmärkt sätt.
Ja, tillsammans är vi starka, kan vi väl avrunda med då?
Det är vi, mycket starkare.
Ja, så säger vi tusen tack för att du har varit här.
Tack för att jag fick komma.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en fortsatt bra vecka och så hörs vi på onsdag igen.